God afton, eller kväll, eller dag, eller vad det nu kan tänkas vara. Och högst häl ärosamt välkommen, skulle jag säga, till din favoritpodd, Inte en singel. Jag heter ju Henrik Andersson och sitter som vanligt med Anders Hesselbom.
God dag Henrik, jättekul att vara tillbaks. Det är ju tisdag igen och folk har väl vant sig vid det här laget att en ny spännande skiva där vi tittar på, gjorde bandet, artisten eller skivbolaget ett bra val när de valde vilka låtar från skivan som skulle läggas på singel.
Exakt.
Det är ju från den här tiden då, 70-80-talet framförallt, men det finns ju både tidigare och senare, men framförallt från den här tiden så var singlarna lite grann reklamposters för albumet. På 50- och 60-talet så var musikindustrin väldigt mycket låtfokuserad, och då kunde singeln i sig vara en produkt. Och så kan det vara även idag, att det har gått tillbaka till att bli låtfokuserat. Men vi pratar alltså om hur ser man på sitt album utifrån singelvalet.
För förr i tiden så köpte man ju singlar.
Ja.
Och var det så att man gillade artisten och ville veta mer, så kunde man köpa albumet. Ja. Och anledningen till att man gjorde det var ju för att slippa sitta och vänta vid radion, så att kör de min favoritlåt eller inte. Och så kanske du gillar en låt som inte spelas på radion alls. Ja, då måste du köpa den singeln. Och sen var du ju tvungen att köpa albumet, därför att albumlåtarna, de gick ju aldrig på radion. De fick du aldrig höra där, oavsett vad som hände. Och jag såg någon som pratade om det, jag tror det var på Threads. Det här med att köper folk verkligen album, och liksom hur viktigt är det att man äger skivan och sånt där. Och förr i tiden så var det betydligt viktigare av just den aspekten att det var enda sättet du kunde lyssna på den här musiken du ville lyssna på.
Ja.
Musikens kvalitet var underordnerad, därför att vi kopierade ju hemskt gärna folks LP-skivor till kassett, eller kassetter till kassett till och med. Och spelade in låtarna lite halvt från radion om det var det vi fick tag på. För det viktiga var inte ljudkvaliteten, det viktiga var att vi hade tillgång till musiken. Så de här som säger sig, varför köper inte folk skivor? Varför streamar folk? Det är dålig ljudkvalitet på streaming. Det beror på att vanligt, normalt fucking folk don't give a shit. Så enkelt är det.
Det skulle förvåna mig om modern streaming, åtminstone om du har en bra utrustning, låter sämre än vad en vinyl låter. För en vinyl har en ganska begränsad frekvens, och du måste ha en ganska dyr utrustning för att det ska låta bra. Medan streamingen är ju designad för att ha en mobiltelefon och ett par schyssta hörlurar. Det är liksom en investering som är ganska liten, så kan du höra det så bra som det går i princip. Och då gör modernt mixad musik, gör det nästan inte en tjänst genom att dra ut genom en hi-fi-utrustning. Men gammal musik, den tjänar ju väldigt mycket på att ha en bättre och bättre anläggning för att spela den, för att kunna återge det lilla som fanns, den informationen som fanns där.
Ja, men publiken idag som köper en LP-skiva är ju betydligt smalare än vad den var på upp fram till 80-90-talet, just på grund av att då var det sättet vi fick tag på musiken. Ja. Jag är en vanlig Svensson-lyssnare som bara, jag vill höra den nya Taylor Swift-skivan. Ja, då kommer jag lyssna på den på Spotify. Det finns ju liksom ingenting annat. Och det är ju därför du kan köpa nypressar av gamla Motorhead-skivor för 400 kronor på Ica.
Ja, det där är
för att de som är intresserade av en Motorhead-vinylskiva, de är intresserade av den till den punkten att det får kosta 400 kronor.
Ja, då har man sitt exemplar, och ibland är de här nypressarna jättebra, ibland är de jättedåliga. På den tiden det begav sig så tillhörde ju jag de som spelade mina skivor en gång, och det var när jag bandade in dem. Sen lyssnade jag på bandet tills det blev utslitet, och då bandade jag in den igen. Så mina skivor var i princip ganska ospelade. Idag när jag har förstått att skivorna håller och det finns många, så spelar jag ju vinyl. Det är roligt att spela vinyl. Men och den här skivan som du har plockat fram idag, det ska jag också säga är andra upplagan utav skivan som vi ska lyssna på, och det är den som är den populära, men det kan vi återkomma till när vi kommer
grejen
dit.
Att den här jag tänkte berätta om det nämligen, för att det här med att den andra upplagan är lite av en lögn.
Okej.
Och där det rör sig om skivan den här gången, avsnitt 37, är ju Limahls första soloskiva Don't Suppose från 1984. Och där den har på sig är ju givetvis The Neverending Story.
Ja.
Dock, första gången skivan gavs ut var inte Neverending Story på albumet.
Utan det var istället en skiva. Effect eller något sånt där.
Greenhouse Effect heter låten. Men det här är timelinen. Skivan har tre singlar. Fyra singlar, förlåt. Neverending Story är singel 3. Därför att han hade släppt en singel, han släppte en till singel och sen så var Japan först på att ge ut albumet.
Mm.
De gav ut albumet i juli 84. Då hade Neverending Story inte släppt sig.
Ah.
Så innan albumet han kom ut i resten av världen så hann Neverending Story bli en enorm singel varpå man helt enkelt bara raderade en av låtarna från skivan och efterföljande utgåvor allihopa i alla andra länder innehåller Neverending Story istället för Greenhouse Effect.
Så vi kunde aldrig köpa den med Greenhouse Effect istället för Neverending Story.
Och då utan den fanns sen på samlingar och specialutgåvor och så vidare, eller långt senare.
Jag kan tänka mig att den japanska pressen av Don't Suppose som innehåller The Greenhouse Effect kan ha ett visst värde då, för då var ju det en begränsad upplaga då.
Ja, förmodligen. Eller lokal. Så.
Mm.
Ja, exakt.
Ja, men vad spännande.
Ja, lite kul är det faktiskt. Men Limahl då?
Jag måste fråga, innan du berättar om Limahl, jag måste bara fråga ditt val här, för det här är ju en sån här skiva som alla har, och jag hade den här i min samling. Det var faktiskt frugan som köpte den när de kom ut, men jag har aldrig brytt mig om att lyssna på den, men jag har lyssnat den nu, lyssnat på den nu för att kunna prata om den. Du då, hur har du?
Det här är ju också så här som, okej, den här behöver man väl förmodligen äga. Köpt på en loppis för 5 eller 10 spänn för x antal år sedan.
Ja.
Jag tror att jag har lyssnat på den. Mm. Men som vi kommer märka så är det inte skitmycket som fastnar när man lyssnar på det här albumet. Så jag kan ju säga att igår var ju första gången jag lyssnade på den som ordentligt, liksom, okay, så jag vet att jag lyssnar på den. Så det är intressant att vi båda har liksom haft albumet i vår ägo under lång tid, men inte lyssnat på den, trots att det är liksom en stor skiva som sådan.
Nu vill jag höra om Limahl innan vi börjar lyssna på låtarna.
Limahl. Christopher Hamill.
Just det,
Limahl är ju Hamill baklänges, och fast man flyttar på ett L där. Ja. Han var ju sångare i Kajagogo.
Kajagogo som var en grupp som kretsar väldigt mycket kring en basist, en väldigt excentrisk basist som dels då skriver låtar och spelar bas i Kajagogo, men också har en lång karriär som studiomusiker. Han var väldigt attraktiv i branschen. Väldigt konstig. Han har liksom flickflätor och konstig person, men han kan spela bas som ingen annan. Han är Mark King-style. Liksom.
Och jag tror att anledningen till att Limahl lämnade Kajagogo alternativt blev sparkad var väl det här som vi har pratat om tidigare flera gånger i programmet. Det här med att du kan inte ha två diver i samma grupp.
En grej som jag skulle kunna tänka mig, och jag vet ingenting om det här, men Limahl, ursäkta mig nu alla Limahl-fans, verkar vara en ganska dålig sångare och en ganska dålig låtskrivare. Jag vet inte om det spelar in.
Han har ju, förutom Neverending Story, skrivit hela det här albumet själv.
Är det någonting att hänga i julgranen?
Nej, men han är ju åtminstone en låtskrivare och inte nödvändigtvis ett skivbolagsprodukt.
Nej, okej. Okay. Det får jag ge om.
Sen ska vi ju säga att Kajagogo släppte ju ett andra album ungefär samtidigt som Don't Suppose kom ut. Och deras album gick mycket bättre på listorna.
Kanske för att det var bättre låtar på.
Kan vara. De hade ju den där Turn Your Back On Me. Ja. Den är svinbra. Är den. Ja. Och videon till den är ju underbar. Men Limahls första soloskiva här då, som sagt, var skriven och producerad. Inte producerad, men skriven och så av honom själv. Förutom Neverending Story som är en Giorgio Moroder-produktion. Men vi kommer att prata om den låten när vi kommer till den, tänker jag. 10 låtar, 4 singlar. Och A-sidan börjar med albumtitelspåret heter det, va? Som heter Don't Suppose, och den blev inte en singel. Låter så här.
We'll be
Enligt mig så är det här en av de bästa låtarna på albumet.
Mm, jag håller med.
Jag tycker det är en väldigt bra öppning på skivan. Den sätter standarden med soundet och stilen och alltihopa. Väldigt bra faktiskt.
Jag håller med. Det här är inte särskilt bra, den medioker låt på den här skivan, undantaget Neverending Story som jag tycker sticker ut något enormt positivt jämfört med andra, så är det här bland det bästa, ja, det bästa på skivan skulle jag säga. Så där håller jag helt med. Det här har en viss Thompson Twins kvalitet över sig.
Mm, och jag tänkte nästan säga Nick Kershaw, men det är inte riktigt sant. Nej. Heller.
Nej.
Men den är ju, alltså det är ju 1984 synthpop destillerat.
Ja. Ja. Musikskrivandet för tankarna till Thompson Twins, men de hade ju en trummis i bandet, så de har ju väldigt mycket mer slagverk och sådana saker. Men alltså, jag ska inte avfärda det för mycket det du sa, för jag kan hålla med lite grann. Jag sa nej för att jag tyckte det var närmast Thompson Twins. Nej, men ja. Bra låt, och mycket märkligt då att det inte blev en singel.
Mm. Spår 2 heter That Special Something och blev inte heller en singel. Det är något med den här jag inte gillar. Jag kan inte sätta fingret på det, men det är upptempo och danslåten är bra liksom så på det sättet, men det är någonting med låten som bara jag vet inte.
Dels är ju kompositionen ännu sämre än Don't Suppose, och Don't Suppose kan jag till och med tycka är lite trevlig. Det är en mediok låt, är en dålig låt. Men vi befinner oss alltså fortfarande på den övre halvan av skivan, tycker jag. Och jag tror att det som gör att den här inte funkar är att den är lite corny i melodierna. Sången drunknar i mixen ibland. Mm. Förmodligen för att man helt enkelt vet om att han inte är världens bästa sångare.
Du tänker så, ja, förstås. Det är ju ett gammalt genidrag det där med och liksom dränka sången i musiken så att det inte riktigt hörs att han inte har så mycket att komma med.
Jag spelade in en låt där orgen och gitarren inte var stämda mot varandra särskilt bra. Och jag löste det genom att sänka volymen väldigt mycket i mixen på det ena instrumentet. Så den som lyssnade lurade skorra lite i bakgrunden, det var schysst. Det här är ju lead-instrumentet, alltså sången är ju det viktiga i låten.
Du kunde inte spela om instrumentet som var lite falskt då?
Ja, men du vet, tid är pengar.
Ja, det är sant. Det är sant. Hellre ett misstag än att behöva lägga ut pengarna på studiotiden. Men spår 3 heter i alla fall Your Love och den blev inte heller en singel. So take some time to think of me. I just need a little company. Jag vet, jag kan inte. Det är någonting som är off med liksom hela grejen. Jag gillar inte att han sjunger så här. Nej. Som han sjunger. Och han gör ju det
för att
det är det
kan
han
sjunga.
Kan. Ja, han kan ju inget annat.
Nej.
Han går ju aldrig upp och tar i eller någonting i någon av låtarna, inte ens i Neverending Story, för att där täcker de ju upp det med att tjejen sjunger.
Ja, jag undrar om det överhuvudtaget, om man överhuvudtaget är med i mixen på det frängen. Jag är nästan osäker. Jag skulle behöva lyssna noga i lurar, men det skulle inte förvåna mig om man inte är det. Sen i Neverending Story, och det är väl ingen hemlighet att vi kanske båda, rätta mig om jag fel, tycker att den sticker ut något enormt jämfört med de andra låtarna på skivan. Här, Your Love, det här är den andra låten som jag tycker är en potentiell singel. Jag tycker inte, återigen, en väldigt medioker låt, men den är nästan lika bra som Don't Suppose.
Den är för menlös.
Ja, men det är Limahl vi pratar om här. Det är liksom inte Pavarotti vi pratar om.
Ja, men vi säger så här, jag gillade ju Don't Suppose. Ja. Och det är väl mest för att den har en schysst vändning i refrängen. Mm. Den här har ju liksom ingenting sånt, utan den så här, 4,5 minut.
Syntpop.
Ja.
Men å andra sidan så finns det ju syntpop som har betydligt mer självförtroende i hur de framför en melodi. Så hade det varit liksom bättre bättre sång, mer, då kanske den här kompositionen hade känts bättre. Men nej, det här kanske vi tycker lite olika då, för jag tycker att det här är rätt okej, särskilt för att vara på en Limahl-platta. Och med det sagt, jag vill påminna om att jag tycker Limahl är väldigt dålig, men här tycker jag han liksom når upp till vattenytan, han chippar efter lite luft, han hostar upp blod liksom. Han får lite ryckningar ibland. Han är inte ett stendött lik i alla fall.
Okej, Limahl inte ett stendött lik. Det är väl ett betyg så gott som något.
Men nu blir det ju konstigt här.
Nu blir det konstigt, nu blir det spännande. Spår 4 på A-sidan heter Too Much Trouble och det blev den andra singeln ifrån albumet. Och jag måste säga att det här är den som jag trodde var den första singeln. Men ja, för den låter som är singel 1, den hade jag överhuvudtaget inte ens hört talas om förut. Men Too Much Trouble alltså, singel nummer 2, låter så här. Basen där låter nästan som en Commodore 64.
Det beror ju lite grann på vad man vill säga med den här låten, varför den var en singel. För det här är återigen så tycker jag att hans sång räcker inte till. Sen beror det lite grann på vad man letar efter, om man tycker det här är bättre eller sämre än Your Love till exempel. Jag tycker att det är sämre.
Jag kommer ju ihåg den här låten sen, liksom att som singel och alltihopa det där. Och sen när jag lyssnar på den nu så var det så här: fan, utanför refrängen så är det fan med ingen vidare.
Nej.
Refrängen gillar jag. Den är toppen tycker jag.
Fast den är lite simplistisk.
Ja, men den är lätt att sjunga med. Det är som du säger, det är synthpop.
Too much, too much.
Ja, ja, det är helt okej. Men resten av låten är liksom så. Jag ser inte riktigt storheten i Your Love. Alltså, jag gör inte det. Gentemot den här i alla fall. Måste jag säga.
Okej. Ytterligare en punkt där vi inte håller med varandra får jag ju verkligen säga då.
Men då har vi ju nått fram till storhitten. The number one big single. Ja, ni vet hur den låter. Neverending Story. Han är med i mixen, men han sjunger ju fortfarande inte kraftfullt på något vis. Utan han är ju där nere och sjunger sina så. Men Neverending Story är ju inte en Limahl-låt. Neverending Story är en Giorgio Moroder-låt.
Han plockades in för att sjunga den här.
Och grejen är ju den att du kan ta bort Limahl ur Neverending Story. Du kan byta ut honom mot vilken sångare som helst. Därför att Neverending Story är musiken och tjejen i refrängen.
Ja.
That's it.
Och med det sagt, den här låten är mycket bättre än den näst bästa låten. Den här låten är välproducerad. Den här låten är välkomponerad. Den tjänade sitt syfte för det den skrevs som, nämligen signaturmelodi till filmen med samma namn, Den oändliga historien. Det här är ju en låt som är riktigt bra, vilket gör att den inte riktigt passar in på skivan, för den är ungefär samma musikaliska stil som det andra. Det är bara att den är skriven av någon som kan musik.
Ja.
Så det blir jättekonstigt.
Jag har alltid varit fascinerad över att den börjar med att den fejdar in.
Ja.
Och lyssnar man på originalversionen, det finns en full 12-tumsmix, det finns en full 7-tumsmix av den här. Den börjar ju liksom med trummor och bas och alltihopa det där. Och sen så går låten igång.
Ja.
Så nu har man helt enkelt bara kapat de första 25 sekunder eller vad det är och fejdar in.
Ja, det är jättekonstigt. Det är väldigt, man är väldigt lat om man fejdar in. Jag visste inte det här, för jag har aldrig hört någon annan version än just den här. Och jag trodde att det var ett artistiskt grepp, att vi ska ha en låt som fejdar in, för då kommer liksom det svepa över den.
Ja, exakt.
Och jag är ju väldigt...
Det funkade ju det, men alltså det är så de har gjort.
Jag är inte alls förtjust i att man gör såna här saker. Du har ju dels det här med att du fejdar ut låtar, vilket jag tycker är fruktansvärt. Man är fruktansvärt lat om man gör det. Och så har du de här som har gimmickar, som till exempel She's So Heavy med Beatles, där man bara stänger av inspelningen. Så mitt i låten så blir det knäpptyst. Och det tycker jag är fruktansvärt. Och sen så det fulaste av allt, det måste ju vara Queen, The Works, när band tar slut och de väljer att behålla tagningen. Så de helt okommenterat så bara dör musiken och sen så behåller de tagningen. Låten heter Man on the Prowl. Och de slår av låten pianisten får feeling och sen så kluck. Och man blir ledsen. Men därför så trodde jag att det här var ett stilistiskt grepp. Om ni ska spela in en låt, slå av låten när den är klar. Fejda inte, det är fekt.
Det här var ju då som sagt var singel nummer 3. Därför att han hade redan släppt 2 singlar då innan albumet kom ut. Och efter att han hade lämnat Kaja Gogo. Och så blev han då given möjligheten att sjunga i den här singeln. Den singeln vart ju jättestor och då åkte den in på det här albumet. Utan Neverending Story. Tror du att det här albumet hade varit, att någon hade märkt det här albumet?
Jag är tveksam till om man hade fått spela in en uppföljare överhuvudtaget.
Ja, det är möjligt.
Ja, men skillnaden...
han hade väl förmodligen drivit intresset efter Kaja Gogo, och att han var ju åtminstone så pass, alltså ett skivbolag, om jag var ett skivbolag skulle jag ju vara skitglad att ha artister signade som skriver låtar som inte behöver liksom produceras för att göra någonting. Så att på det sättet så var det nog väldigt tacksamt att ha Limahl och ge ut honom på skiva. Men utan Neverending Story så hade ju hans story slutat här. Det är jag helt säker på.
Ja, det kanske hade blivit en uppföljningsskiva, men så hade den slutat där istället. Men jag tror ju också att du hade...
Men sen vet man ju inte. Jag menar, Nick Kershaw är ju fortfarande utan skivor. Så att,
Men du hade ju på något sätt en konstnärlig ambition med musik på den tiden. Att det var ju inte alla skivbolag som ville att producenten skulle hålla er ordret. Därför att du har ju fortfarande de här romantikerna som tänker, ta den här artisten eller det här bandet, låt dem härja i studion och se vad vi får. Det kanske blir the next big thing. Men så vill man ju inte ha det längre, utan producenterna vet ju vad the next big thing kommer att vara, och de producerar det. Och Taylor Swift är väl världens största artist, och hon köper ju in konsulter för att göra hennes riff och sådana här. Hon skriver ju sina egna låtar, men hon köper ju backtracken och monterar den sen. Och det är uppenbarligen så det ska vara idag. Men det här är ju gammalt, så här, du vet det här, det kan bli nästa Beatles om vi bara låter han hålla.
Ja, och så kan det vara förstås. men placeringen av Neverending Story då som en låt som sticker ut så enormt på albumet är ju sist på A-sidan. Det är ju för att vi ska hinna glömma bort den när vi flippar över till B-sidan och lyssnar på resten av Limahls egna låtar.
Och det som är konstigt med placeringen är ju att jag vet inte riktigt hur det är tänkt att man ska lyssna på den här då, om det menar att man ska köpa singeln. Därför att när du ligger längst in på skivan, då finns det 3 saker som kan hända. Har du en billig gramofon med en kort arm så kan den skära i spåret med en vinkel, vilket gör ljudet skorrar en aning. Det andra som händer är att du får lägre upplösning eftersom rotationshastigheten är ju såklart kortare när radien är mindre. Det tredje som kan hända det är att pickupperna samlar på sig en massa damm på resans gång som du sen borstar av liksom, eller blåser bort när du vänder på skivan. Så du har ju absolut sämst ljud längst in och absolut bäst ljud längst ut. Därför vill man ju ha det som kräver mest dynamik och det som man vill ska ge intryck. Det lägger man längst ut på skivan. Den här är den klart bästa låten och ligger längst in.
Ja, det var det valet de gjorde. Men jag tror att det är för att man ska hinna glömma bort hur bra den var innan man börjar lyssna på Limahls egna låtar igen.
Ja, du har inga höga tankar om Limahl du heller egentligen.
Nej. Men vi flippar i vilket fall över till B-sidan, och där hittar vi ju den första spåret som heter Only for Love, och det var den här som var den första singeln från albumet. Så att det var den här låten och tänkte, nu ska vi kickstarta Limahls solokarriär. Då tog man Only for Love som låter så här. Vad är det här egentligen?
Det var lite roligt att de hade använt pitchbenden på syntackordet. Det var kul.
Du. Nej. Det låter så här, det låter som en reklamfilm för någonting.
Det låter som en parodi nästan. Det här, nu är vi ju på undre halvan av skivan får jag ju säga. Och då är det ju märkligt att vi hittar den första singeln där,
Ja, nej, det är inget vidare. Jag skulle ju inte ha valt den till en singel, och jag skulle inte ha släppt den som första singel.
Medhåll.
Medhåll. Spår 2 på B-sidan heter I Was a Fool, och det var väl då kanske han menade den förra låten där. Det här blev inte en singel, låter på det här viset.
Låter ju som att
jätteskumt mixat.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det låter ju som att det fanns en bra basist någonstans som hade drunknat i mixen där i bakgrunden. Men jättekonstigt mixat.
Ja, de har tryckt fram trummorna, de har tryckt fram synten. Körsångerskarna är någonstans långt, långt bak.
Med mycket långt, reverb långt på dessutom.
Ja, och sen bara skittext också för den delen. Skitsångmelodi.
Jag vet inte vad det är som driver folk att överanvända reverbet. För det är ju ofta, tänker jag, att man vill gömma någonting. Man vill försköna någonting som inte blev riktigt bra. Och det kommer inte priset av att det låter som att man spelar i en plåtburk eller något sånt där. Nej, jag vet inte vad de försöker säga. Låten är inget bra. Pass.
Pass. Spår 3 på B-sidan, alltså spår nummer 8, heter The Waiting Game och blev inte heller det en singel. Långtråkigt skräp.
Ja, det var mycket percussions och ljudeffekter i den här. Inte mycket till låt, så vi får väl berömma honom att han inte gav ut den på singel.
Ja, men den är annorlunda i alla fall mot resten av albumet på det sättet att det liksom inte är, den är inte så drivig. Många av låtarna är väldigt driviga.
Ja.
Här så har han väl tagit fasta vid The Waiting Game och så ska man vänta på att låten börjar eller någonting.
Sen kan ju det vara bra alltså att ha lång uppbyggnad. Det är ju någonting som vi har sett. Band som jag pratade om tidigare, både Pink Floyd och Kraftwerk, kan ju göra den sortens grepp. Därför att om du har ett riff som är väldigt mäktigt och sen bara kastar det på lyssnaren, så kommer ju han inte vara beredd för det. Men låter du han vänta en stund? Men här, jag vet inte om...
Det finns inget att vänta på.
Nej, det finns inget att vänta på här.
Spår 4 på B-sidan blev singel 4, alltså den som man släppte då efter Neverending Story för att pusha för skivan eller bibehålla intresset uppe för Limahl. Den heter Tar Beach och låter så här. Lite Wham!
Ja, jag tycker det var intressant också att han får nästan ihop refrängen, men textraden är inte klar. Och då måste han ha någon kör som lite slänger in det här Tar Beach bakgrunden, helt omotiverat.
Men återigen grötigt, alltså det är grötigt.
Och det är grötigt. Nej, jag skulle ju inte ha släppt den här på singel. Jag skulle nog förmodligen inte ha släppt den på en skiva överhuvudtaget om jag hade skrivit den här låten.
Nej, jo, men det är alltså som albumspår i kontexten av resten av låtarna.
I kontexten av resten av låtarna här, ja. Ja. Jag skulle väl förmodligen bli strippa istället för låtskrivare om jag hade skrivit den här skivan.
Tänker så, ja. Okej.
Okay. Igen, Neverending Story är jättebra.
Sista låten på albumet, spår nummer 10, femte på B-sidan, heter Oh Girl. Nej, jag kan inte... Jag känner ingenting för det här.
Jag kan ju tycka att det är kanske den bästa låten på B-sidan, men jag känner inte heller någonting för den. För jag hör ungefär vad de försöker göra. Jag tyckte det var lite roligt att de hade lite... någon akustisk bas i bakgrunden och han hade lite splash-effekter på varannat virvelslag. Och han har jobbat med det här, men resultatet är väl kanske inte... vrålbra. Den, för att ligga på B-sidan står den så starkt.
Det är lite juvenilt med Oh Girl liksom. Ja. Det känns visst okej, okay, vi återigen det är pop, men det Nej, det funkar inte alls. Jag tycker att det är en medioker låt på den här skivans mått mätt, liksom.
Hade man hållit lite grann på låtarna, det här får jag nästan säga blir min slutdom, så hade de ju kunnat haft Neverending Story som den första singeln, och all fokus skulle komma på den här skivan. Och jag tror att folk som då lär sig att gilla Limahl via Neverending Story kommer säkert haft högre tolerans mot skivan, och jag tror att den hade gått bättre. Singel nummer 2 skulle ha varit Don't Suppose, och singel nummer 3 skulle ha varit Your Love.
Jag säger emot dig lite grann.
Ja, vi var ju inte överens där.
Men skivan lider ju helt klart av att Neverending Story kom så sent som de gjorde. För då var ju han klar med albumet. Mm. Hade Neverending Story funnits först, eller om man hade tänkt så här, holy shit, vi behöver mixa om albumet.
Ja.
Då hade det kunnat hänt någonting. Om man hade liksom sagt att, ja men, Moroder, kom in och hjälp oss med albumet. Det hade de säkert inga pengar till, men ändå liksom. För att Neverending Story är så annorlunda mixad. Den är väl mixad.
Ja.
Den är väl inspelad.
Och den är välskriven.
Och i spegeln mot de andra låtarna på albumet så låter det som en tunna gröt ganska ofta.
Mm.
Men jag tycker att nu gick det ju inte för att det vart som det vart. Annars hade ju Neverending Story varit singel 1.
Ja, givetvis.
Too Much Trouble tycker jag är en bra singel.
Okej, bra. Ja, jag kan hålla med. Jag skulle välja Don't Suppose före, men jag kan hålla med.
Ja, Don't Suppose är ju mitt tredje val som singel.
Ja, men du var inte så förtjust i Your Love.
Den är jag tveksam till. Men jag tror jag har ingen fyra.
Nej, någon fyra har inte jag heller. Det här är ju en slaskpåse med en pärla i.
Ja, du hade ju en fyra. Eller du tyckte inte Too Much Trouble, nej.
Nej.
Du vill ha Your Love som en tredje singel. Ja, okej. Det är där vi splittar då, kan man väl säga.
Och jag vet inte vad som hände med hans karriär. Blev det 3 soloskivor, eller vad hände med hans karriär? Det här ska inte vi prata om inte vi är förberedda.
Nej. Jag vet ju att de har ju försökt att återförenas och liksom göra någon slags Kajagogo Limahl grej så att de ska kunna spela allas hittar och tjäna pengar. Men han är ju tydligen, någon är ju fortfarande en alldeles för stor diva för att det ska funka tydligen. Mm. De har återförenats i någon sån här, inte så mycket bättre, men en sån där typ, och gamla artister spelar låtar, så har de kommit in i någon studio och kört 2 låtar. Och det var väl ungefär så långt de klarade sig innan de skulle ge varandra på truten. men Limahls album Don't Suppose från 1984 är inte särskilt bra.
Nej.
Den har ett par intressanta okej låtar som vi tycker är Don't Suppose, och jag tycker Too Much Trouble, du tycker Your Love, och så förstås Neverending Story. Ingen kan neka Neverending Story. Om du har problem med Neverending Story, då har du problem med mig.
Ja,
that's it.
Det enda man kan säga om den är väl att kommersiell radio är väl lite för entusiastiska till den låten, men ur alla mått mätt är det ju en fantastiskt bra skriven och bra genomförd låt.
Ja, absolut. Men inte av Limahl, utan av George Moroder. Giorgio Moroder, ska jag säga. George.
Ja, men då så. Det var en tuff dom han fick.
Det var en gamla Limahl. Men då har jag åtminstone lyssnat på den här vinylen som har stått och jäckat mig i vinyllådan.
Jag kommer nog inte ta fram den igen. Inte på länge i alla fall.
Nej. Nästa vecka så plockar vi fram en vinyl som
jag tror de flesta är bekant med faktiskt.
Den har, vare sig du vill eller inte, har du hört större delen av det här albumet.
Lyssna ni som vågar.
Dun, 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 dun. Välkomna tillbaka igen nästa vecka, så lyssnar vi på ett fantastiskt nytt album i, inte en singel. Adjö.